kör vi.
Yes.
Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av CL-podden, en podcast om Champions League, ekonomi, journalistik och annat. Klockan är 9:28 på den här härliga sommarmorgonen i Norrort när solen tittar fram, som tur är. Jag heter Christian Dahlström och det är som vanligt en ära för mig att välkomna Sveriges främsta expert på tysk fotboll till podden, der sympathische experte, min kära vän Kevin Bader. Välkommen.
Dankeschön. Alltid ett sant nöje att få vara här.
Ja, du poddar på som tusan. Vad har du haft för dig sen senast vi poddade?
Poddat, ja. I princip. Det har ju varit, nu är det ju just i den här perioden vart de stora internationella ligorna drar igång igen. Så man har ju hållit extra koll på det. Den tyska ligan i skrivande eller talande stund ska ju sättas igång nu på fredag. Så det har varit mycket inför det och ja, helt enkelt ladda upp till en ny säsong. Mm. Du då?
Jo, jag har haft semester som jag spenderat i här i Roslagen, men jag har varit i Grekland också och i Värmland. Under semestern har jag bland annat läst Andreas Cervenkas omtalade bok Girig Sverige. Har du läst den?
Tyvärr inte. Väldigt svag på bokfronten nu för tiden. Det blir mest bara fotbollstidningar eller magasin och sånt. Men jag måste bli bättre på det. Var den bra?
Jag förstår. Jo, den var väl liksom lite lätt överdriven som de flesta sådana ekonomiböcker är. Det var alldeles för mycket sarkasmer, vilket jag tror har att göra med att han är krönikör där det kan funka ganska bra i en kortare text, men när det blir liksom en hel bok så blir det till slut ganska jobbigt. Men i övrigt väldigt så väl researchad och välskriven, så att jag rekommenderar verkligen att läsa den ändå. Den handlar i korthet om hur olika lagändringar och annat i Sverige de senaste decennierna har gjort att fastighets- och kapitalägare har gynnats enormt och gjort att klyftorna mellan rika och fattiga har ökat till nivåer som främst förknippas med skurkstater som Ryssland och annat. Att fastighetspriserna har gått upp, det har ju både du och jag fått känna på här när vi har köpt hus. Det svider. Jag berättade ju i förra avsnittet att jag läst Per Börjessons bok Så här kan alla svenskar bli miljonärer, som man väl kan läsa, eller säga är en bok som visar hur man kan utnyttja just det här som Cervenka skriver om, alltså för att bygga upp en egen förmögenhet. Och faktum är att jag redan har gjort två små ändringar i mitt eget sparande sedan jag läste den boken. Mitt sparande har jag till drygt hälften, alltså det är inga jättesummor, men till drygt hälften på SBAB-konto med bra ränta och knappt hälften på ett ISK-konto med bara Avanza Zero, som är en aktiefond med de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen som inte har någon avgift då. Och nu har jag kompletterat Avanza Zero med en av Börjessons egna fonder, Spiltan Aktiefond Investmentbolag, som har låg avgift, väldigt låg på 0,20%, och investerar i stora investmentbolag som du vet, Investor och Kinnevik och annat. För att få lite bredare exponering än bara de största bolagen. De här investmentbolagen köper ju även mindre bolag. Det finns i och för sig lite Investor, tror jag, även i Avanza Zero. Men det är ändå lite annan profil, så att det tycker jag var lite kul. Man kan ju förstås sätta ihop en egen sån portfölj med de aktierna. Det är inte svårt, men avgiften är så låg så att jag tycker inte det gör så stor skillnad. Den andra förändringen jag gjort är mitt lilla aktiebolag, Kevin. Jag har av olika skäl, dels lättja tror jag, men också det faktum att sparräntorna har ju varit nästan noll i typ 10 år. Dessutom så har jag missuppfattat min sambo. Hon jobbar ju med redovisning. Jag trodde att hon sa någonting om att det var liksom jobbigt att bokföra räntor på i bolag, så här, men jag missuppfattade henne. Så jag har inte haft några räntekonton på mitt företag, och nu har jag skaffat ett, även det på SBAB, vilket i sig var rätt krångligt att skaffa. Alltså på privat så är det ju bara liksom, på SBAB i alla fall, bara liksom ta typ 3 minuter med bank-ID så är man igång och kan sätta över pengar, men här var man tvungen att skriva ut liksom årsbokslut och kontoutdrag och skicka iväg via post och det var riktigt krångligt, men nu är det igång i alla fall. Och när sparräntorna ligger på så här 3% så blir det lite pengar om man har pengar på företagskontot, vilket man ju måste ha såklart. Visst är du egenföretagare?
Mm.
Har du koll på vilka sparräntor du har eller så?
Ja, jag tog faktiskt tag i det för ett halvår sedan. En god vän till mig är väldigt insatt i ekonomi och börsen i stort. Och då tipsade han om det. Bara, nu borde du verkligen hålla ögonen öppna, precis som du säger. Där man har ju i princip ignorerat så här, räntekonton på grund av att det har inte funnits någon så här sparräntekonton som ger någonting egentligen. Mm. Men jag kikade på min bank och då hade jag... strax över 3 på spar, så la jag in ett större kapital där som bara ligger för företagets skull och band det ett lite längre period nu så att jag kan få ut en slant. Ja.
Okej, ja.
Så då är jag garanterad en viss summa efter de antal månaderna.
Mm.
Så det var sen, det är inte världsliga summor, men det är så här, när de bara ligger där, det är ju, då är det lika bra som man säger så fint i finans- och börsvärlden. Då får de jobba lite också.
Ja, men exakt. Men det är sådana där små liksom nycklar som man samlar på sig när man är egenföretagare, som jag har varit i 10 år. Så där, vilket, ja, men det är så sjukt mycket annat att tänka på. Liksom. Men man märker att man gör färre och färre misstag, eller vad man ska säga, med tiden, som gör att... sen kan det gå åt helvete ändå, liksom. Men man får ju lite bättre förutsättningar när man lär sig med tiden. Liksom.
Precis.
Ja, du och jag har även börjat planera en intervju med en amerikansk professor som är specialiserad på ätstörningar. Jag läser just nu en bok om det, bara precis innan vi drog igång här så slog jag igen den. Men du, jag tänkte, får jag dra 2 korta journalistikspaningar innan vi drar igång?
Självklart.
Ja, väldigt kort. Men den ena är att det görs enormt mycket dokumentär just nu, även om du har tänkt på det. Men, och många är väldigt välgjorda. Så utbudet av dokumentärer inom alla möjliga genrer, som liksom krim och samhälle och sport och sådär, det är otroligt stort. Jag tror att det beror på att det har blivit mycket billigare och lättare att göra dokumentärer. Jag själv gör ju podd-dokumentärer och det kostar praktiskt taget ingenting, alltså förutom ens arbetsinsats då, som ju är enorm. Men annars så kostar det inte liksom, alltså du vet, exempelvis intervjua experter på andra sidan jordklotet, det är mycket lättare och även att få tag på information digitalt idag, söka i databaser och sånt där som har digitaliserats det senaste decenniet eller decennierna. Även musikläggning är mycket, mycket lättare nu när det finns så här brutalt stora musikbanker som inte kostar jättemycket. Väldigt lätt att skaffa konto och söka efter musik, efter ens tycke, liksom, hitta rätt musik mycket snabbare än jag föreställer mig man kunde göra tidigare. Och det finns även gratis musik av hög kvalitet som jag använt i mina dokumentärer eftersom det är av ekonomiska skäl. Men som så jag betalt ibland också där, men liksom för att hålla ner kostnaderna så går det faktiskt att göra. Och sen tycker jag för sig att det går rätt mycket inflation i, för att tala om inflation här med, i det här med dokumentärer. Alltså allting känns ju inte jätteangeläget, inte minst inom sport, fotboll, där alla lag har en egen liksom, docusåpa/dokumentär hybrid av något slag. Alltså på Netflix och överallt finns Juventus och Arsenal och Sunderland till I die och så, just den ska väl vara ganska bra, jag har bara sett lite grann, orkade inte kolla så mycket, men jag såg häromdagen att de gjort en dokumentär om Erling Haaland exempelvis, och det tycker jag känns otroligt fånigt, alltså det är minst 10 år för tidigt. Ungefär som när Marcus och Martinius släppte en självbiografi när de var typ 8 år gamla. Eller vad säger du? Det är lite inflation där.
Ja, det är en bra spaning. Jag håller med dig fullständigt där. Vissa, samma sak när de släpper bok också väldigt tidigt. Alltså, jag köper att vissa människor redan vid väldigt ung ålder har lidit eller genomlevt saker som vissa inte ens genomlever under en hel livstid, men jag vet inte. Och ibland blir det bara pannkaka av det hela, så det är... Det blir lite märkligt.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Ja, jag kanske inte ska säga någonting om det eftersom jag är rätt ung och jag har skrivit en delvis självbiografisk bok, men jag håller helt med i övrigt, och jag var ändå äldre än Marcus Martinius till mitt försvar. Men du, min andra spaning är att journalistik inom situationstecken har börjat användas mer och mer som ett någon slags politiskt vapen. Alltså, det har väl gjort tidigare också på andra sätt, men det här på ett väldigt direkt sätt, där främst högerextrema personer låtsas vara journalister för att så att säga konfrontera människor eller meningsmotståndare, rättare sagt. Alltså, de själva och deras tittare och läsare och lyssnare är förstås medvetna om att det här bara handlar om att skrämma folk, men utåt hävdar de att de bara använder liksom vänstern genom situationstecken metoder och att det visst är journalistik. Men sen kan de inte hålla munnen förstås och glappa dem i andra sammanhang om att det är, ja, men det är att det bara är en skrämseltaktik och sådär. Och de har även börjat crowdfunda olika förtalsanmälningar och sånt. Har du noterat det?
Nej, faktiskt inte. Men det låter ju inte... Ja.
Nej, det är riktigt oskön stil. Och varpå då vänsterpersoner, till exempel då haveristerna som jag pratat om tidigare, i sin tur då crowdfundar försvar åt folk som har blivit förtalsanklagade på det här utstuderade sättet. Man använder även exempelvis... orosanmälningar för att försöka komma åt folk som inte tycker som man själv. Ett annat exempel var bara igår när en person som jag träffat för några månader sedan på en tweet-up som jag tror att jag nämnde här i podden. Hon stängde ner sin Twitter efter att någon hade hört av sig till vården och hävdat att hon tagit en överdos av smärtstillande för att ta självmord då, vilket hon absolut inte hade då, utan det här berodde bara på att hon hade skrivit någonting som några inte gillade, så att säga. Och jag gissar att det var högerextrema även i det fallet. Kanske existerar det här även på vänsterkanten, säkert, jag vet inte. Men håll med om att det är en ganska obehaglig trend.
Verkligen, tyvärr är det många obehagliga trender på många fronter just nu. Man vill ju ha lite mer stabilitet och lite mer, jag vet inte. Lugn och ro, det låter kanske väldigt mesigt sagt, men du förstår nog vad jag menar. Det känns som att det är mycket hat och
absolut.
Uppvigning till tråkigheter.
Absolut, men jag tänker att liksom, både du och jag är ju liksom offentliga med vad vi tycker. Alltså, vi har Twitter och skriver och alla kan läsa och sådär. Men liksom, vi är inte så här enormt stora, men vi har ändå ett par tusen följare och sådär, och man vill dela med sig av olika saker som man tycker och tänker och skriver om och sådär, och man blir ändå lite så här, ja, nu har inte jag råkat ut för något liksom större drev på det sättet, men lite så små obehagliga saker, och då börjar man fundera på så här, men ska man orka med det? Samtidigt så vill man ju inte låta liksom dem sätta agendan heller liksom, för det blir ju ett tråkigare och sämre samhälle, tycker jag.
Verkligen.
Ja, du, idag ska vi gå igenom de största CL-lagens transfers som gjorts under sommaren och kanske ett par rykten. Men först tänkte jag att vi skulle prata lite kort om årets upplaga av Champions League, som är den 69:e i ordningen, eller den 32:a sedan man bytte namn och format. Det är också den sista turneringen i det här formatet. Nästa år kommer den här stora förändringen där man går från 32 till 36 lag. Men också den här schweiziska modellen med en enda grupp där man får 8 gruppspelsmatcher istället för 6, antalet matcher totalt sett kommer att öka från 125 till 189. Man har nästan glömt av den här förändringen, eller hur? Att den kommer.
Ja, jag har fått det lite mer nu på grund av jobbet, men jag håller med dig fullständigt att man har plötsligt slagit ner i dags, för att man ju hela tiden pratar om i framtiden. Exakt. Det är nästa säsong helt enkelt.
Ja, men exakt. Och de här fyra extra platserna i turneringen kommer att gå dels till den femte bästa ligan, just nu är den holländska ligan som gick om den franska ligan nyligen. Jag antar att det är under sommaren de uppdaterar de här rankingarna. En av platserna kommer att gå till de mindre ligorna, alltså mästarna i de mindre ligorna kommer att slåss om fem platser istället för fyra, tror jag. Och de två resterande platserna kommer att gå till de två högst rankade ligorna, just nu Premier League och Serie A, så att det är främst de som redan har mycket som får mer här, så det brukar ju vara så. Men i år är det alltså gamla beprövade formatet, och lagen som är kvalificerade redan är Manchester City, Arsenal, United, Newcastle, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Real Sociedad, Napoli, Lazio, Inter, Milan, Dortmund, Bayern München, Leipzig, Union Berlin, Paris Saint-Germain, Lens, Benfica, Porto, Feyenoord, Salzburg, Röda Stjärnan och Celtic. Och jag måste säga att jag gillar årets uppställning av lag hittills. Union Berlin, Real Sociedad, Napoli, Lazio. Jag tycker det är roliga lag att följa. De portugisiska lagen är alltid intressanta, och så naturligtvis liksom storlagen som Real Madrid och Bayern München, så där tillför ju något annat, en annan dimension som jag också gillar. Det är inte bara fotbollsromantiker i mig liksom. Sen så tycker jag såklart att det är lite tråkigt med tre nationalstatslag med Newcastle nu utöver City och PSG, men det är så det är numera. Vilka lag tycker du känns extra spännande i år?
Nej, ju ett tyst perspektiv är det självfallet Union Berlin. Det är, man kan inte se det för ofta. Det är helt otroligt vad de har gjort för resa. För bara ett par år sedan var de i Zweite Bundesliga, tog sig upp första gången till Bundesliga, och på typ inga medel alls om man jämför då med Bundesliga-lagen, eller om man ens jämför med Premier League-lagen, då ser det ut som så här, jag vet inte vad, en ministapel som ska på något vis visa deras ekonomi. Jag tycker det är otroligt vad de har gjort, och väldigt spännande nyförvärv också på gång just nu, och se om det kan stärka dem så att de kan utmana på riktigt. Nu tror jag inte Union Berlin kommer vinna Champions League, men hade ju varit häftigt om de på något sätt ändå avancerade från gruppen.
Absolut, och jag menar, det här är ju det som jag ändå tycker är, alltså det som gör Champions League spektakulärt och häftigt och väldigt intressant, även om liksom det alltså gynnar storlagen till ganska stor utsträckning, så är det ändå så att lag som Union Berlin kan göra en sån här superresa och ta sig in i den här turneringen, och visst, de kanske inte vinner, men de har ändå chansen. De spelar exakt på liksom, ja, samma villkor, i alla fall antal spelare på plan och regler och så vidare. Sen är det klart att de inte har lika mycket pengar, men de kan ändå vara med och slåss samtidigt som en massa lag som är mycket större än de missar Champions League. Det tycker jag är liksom att garanterat det är många lag som missar, tycker jag ger liksom krydda till turneringen. Och om man bara ser till, sen är det klart att nästa år kommer bli fem platser till de två största ligorna, och då kommer det bli lite mindre av den här varan tyvärr, vilket jag tycker är trist och urvattnar formatet. Men ändå, än så länge så är det ju så, och till exempel i år då så är det ju lag som Liverpool som har missat, Chelsea, Tottenham, Juventus, Roma, Atalanta, Sevilla, Ajax, Fenerbahce, Besiktas, Lyon. Det är ju verkligen stora lag som inte kan vara med, som inte får vara med. Är det något lag som du kommer att sakna särskilt av de här som jag nämner?
Jag tycker ju Liverpool, tycker jag är tråkigt att de missar på många sätt och vis. Jag tycker ändå att det är en klubb som man vill se i Champions League. Sen är ju självfallet Ajax traditionsklubb och så, men ur egen perspektiv hade jag gärna sett någon av italienska lagen. Jag tänker på Juventus eller Roma, hade varit trevligt att se i CL-sammanhang. Juventus har ju sin problematik just nu på många sätt och vis. Så Mourinho-Roma hade ju varit ändå kul att få bevittna i Champions League-sammanhang.
Ja, Roma hade varit kul. Jag tycker ändå, alltså jag håller med om både Liverpool och Juventus. Samtidigt så känns det som att det är två lag som kanske behöver en liten omstart. Inte en lite större omstart i Juventus fall kanske, men i Liverpools fall så kanske de behöver samla krafterna och återkomma så att säga. Men som sagt, nästa år så kommer det bli 5 lag i Premier League, så att då, nu minns jag inte om Liverpool kom 5 till slut, det gjorde de va? Men då, ja, strunt samma. De hade i alla fall liksom, de hade fått en till plats i Premier League, så att chansen att missa för de här lagen i Premier League hade blivit mindre, och det är lite trist. Hur som helst, kvalrundorna börjar snart gå mot sitt slut, och där har vi bland annat lag som Rangers, Panathinaikos, PSV, Galatasaray, FCK, Marseille, Maccabi Haifa och AIK Aten. Men alltså inga svenska lag. Jag tror att en runda börjar ikväll. Kanske är den sista eller näst sista, jag är lite osäker. Grupplottningen kommer i alla fall att ske den 31 augusti. Och första omgången spelas 19 september, så om en dryg månad. Och den sista gruppspelsomgången kommer att spelas 12 till 13 december. Slutspelet börjar 13 till 14 februari, så schemat är liksom tillbaka till det normala efter det här Qatar-VM-året som jag tyckte var skitpissigt. Och jag tycker att det är väldigt skönt att det är tillbaka. Finalen kommer också att spelas på Wembley i London. Det tycker jag också är väldigt mäktigt. Så bara med den här lilla genomgången så blir man jävligt sugen på Champions League och hymnen och alla härliga kvällar i höst och vinter, eller hur?
Ja, verkligen. Det har ju något extra över sig, och man... Jag vet inte, sommaren är ju underbar, speciellt i Sverige tycker jag, för att det är de tiderna som ger lite ljus och glädje på det sättet. Men hösten och med hela den här Champions League-fotbollen framför en får ändå en att längta till mörkret.
Ja, men exakt. Och nu har de stora ligorna börjat dra igång och sådär som du också nämnde. Så att man har ändå någonting att se fram emot på, under den här helvetesvintern som vi har här i Sverige. Du, förresten så tyckte jag mig höra i min favoritpodd Stamplats. Och när jag säger favoritpodd så kanske det låter som att jag är ironisk. Det är jag absolut inte. Jag tycker den är otroligt bra. Jag tycker alla ska lyssna på den. Du vet ju själv, jag hörde av mig på WhatsApp i somras och frågade, fan, när ni är tillbaka, jag saknar Stamplats liksom. Men jag hörde att ni sa att Union Berlin kommer att spela på Olympiastadion, och den är ju väldigt stor, det är 75 000 pers eller något i den stilen.
Stämmer bra det.
Tror du att det är omöjligt att få tag på biljetter till någon av deras fighter i Champions League, eller hur ser läget ut där?
Nej, det tror jag faktiskt inte, med tanke på att deras riktiga arena då, Stadion an der Alten Försterei, det har ju ungefär 22 000 platser. De har en stor fanbase så, men jag tror ändå till CL-kvällar så kan man nog hitta en annan plats, med tanke på just att man har då 75 000 i utbud. Så det är roligt på det sättet. Samtidigt hade det varit extremt skärmigt om de skulle kunna få spela på sin riktiga hemmaplan. Mm. Det är ju ändå något att Union Berlin spelar på sin rivals hemmaarena som nu spelar i Zweite Bundesliga. Alltså det är för Hertha fansen. Nej, inga roliga tider.
Nej, fan vad, ja, det är lite nästan förnedrande för dem då såklart. Men nej, jag bara blev lite sugen på... Jag funderade på om man skulle kunna åka ner dit. Berlin är ju inte långt bort och det är dessutom en väldigt trevlig stad. Och om det skulle gå att få tag på biljetter hyfsat lätt så kanske det inte behöver bli så himla dyrt heller. Men är det lätt att boka biljetter i Bundesliga överlag? Alltså har de internet, eller jag får säga? Nej, men i Italien har det ju länge varit så att det har varit så omöjligt att boka biljetter, men numera så är det ganska lätt. Hur är det i Union Berlin och Bundesliga i stort?
Alltså det brukar gå ändå att boka online, men jag tycker ändå det enklaste sättet, och även när jag frågar och pratar med mina vänner som är mycket där nere, det är fortfarande lättast på plats egentligen. Men det går självfallet att boka online också.
Ja, men man har ingen lust att åka ner och bli utan liksom.
Nej.
Ja, du, nu går vi in på dagens stora huvudsegment istället, där vi ska prata transfers. Ja, vi brukar ju ibland gå igenom alla lagens övergångar efter sommaren. Vi får väl se om vi gör det i kommande avsnitt, men jag tänkte att vi redan nu skulle köra ett ganska ordentligt transfersvep över de fyra stora ligornas CL-lag. Mycket kan ju hända under fönstrets sista veckor, men de flesta av de stora övergångarna har nog redan skett. Och om man först ser till ligornas respektive nettospendering, alltså hur mycket mer ligan har köpt för än man har sålt, där interna övergångar inom ligan inte ger något utslag alltså, då har Premier League störst minus där som väntat, helt överlägset i inspelad stund på minus 900 miljoner euro. Två är saudiska ligan på knappt 500 miljoner euro minus. Sen är det franska ligan på minus 130 miljoner euro. Räknar man bort PSG där så har faktiskt även Ligue 1 gått plus. Och sen efter Ligue 1 är det katariska ligan, mexikanska ligan, Förenade Arabemiratens liga, turkiska ligan och MLS som ligger något minus, alltså mellan 10 och 60 miljoner euroback, så inte jättemycket trots allt. Men annars är det inga ligor som köper mer än de säljer, så i princip är det bara Premier League och saudierna som har ett netto minus på spelarmarknaden. Resten av ligorna säljer mer än de köper. Det kan ju ändras en del innan fönstret stänger förstås. Exempelvis kan ju en del av de pengarna som Premier League och saudierna har pröjsat för spelare i Spanien och Italien och Tyskland komma att spenderas på spelare både från England, som vi ser med en del sådana Chelsea rejects och Lukaku och andra som inte än har bytt klubb, och även från mindre ligor såklart. Så det kan ju kanske jämnas ut en del kommande veckor, men de ligor som har störst transfer netto plus just nu är Championship på drygt 200 miljoner euro, Serie A på 170 miljoner, Bundesliga på 150, och då är det trots då Kane-affären innan den för någon vecka sedan, så låg de alltså högst upp på den här listan på de klubb eller ligorna som säljer mest då. Så, och efter det så är det spanska, holländska, österrikiska på runt 100 miljoner euro, och sen lite andra ligor som brasilianska, argentinska, portugisiska och lite mindre ligor efter det. Vad säger du om all den här informationen? Blev mycket på en gång här, men vad tycker du?
Jag tycker det är intressant ändå. Det återspeglar också en bild, speciellt då Premier League som är där minus. Det är de som försöker plocka in de här fina diamanterna från de andra ligorna, Bundesliga som är utvecklings ligan i vissas ögon, har ju verkligen sålt ordentligt. Vi kommer ju komma vidare till det. Det är en viss klubb som har verkligen sålt för stora påsar pengar. Så nej, det är, om man säger så här, det understryker lite det man redan har haft i bakhuvudet, om man säger så.
Exakt. Och vi kommer att gå igenom transfernetton i de olika lagen också. Och vi gör det väl medvetna om att det är ett rätt dåligt mått eftersom lönerna inte räknas in där. Så är det ju även på liganivå som vi pratade om alldeles nyss då. Exempelvis har ju saudierna antagligen spenderat ännu mer än Premier League totalt sett eftersom de ger spelarna sådana enorma löner. Men om vi istället för makrodata eller vad man ska säga tittar på de största lagens affärer bara, så kan vi väl börja i Premier League. Arsenal har spenderat mest med 197 miljoner euro. Vi kör alltså även nettosiffror här. Rice, Havertz och Timber är de största affärerna in. Xhaka har man sålt för en ganska bra peng trots allt. Vilket betyg mellan 1 och 10 sätter du på Arsenals fönster och varför?
Oh, den är svår, den är lurig. 10 är det bästa, eller hur?
Mm, exakt.
Så vi bara är överens här. På tyska säger man eins ist die beste Note.
Just det.
Tvärtom där. Men jag skulle väl ändå...
Obegripligt, men ja, fortsätt.
Kan vi diskutera. Jag skulle väl ändå sätta en stark 8. Tycker jag ändå. Jag tycker att självklart kan man diskutera prislappen, men om man bara ser till spelarna i sig, Declan Rice är ju grym värvning. Kai Havertz här är lite subjektiv, men jag tror i rätt system kan han verkligen få ut det som man vet han kan få ut av. Så länge han inte behöver hela tiden spela falsk nia. Och sen Timber, det är en bra värvning till försvaret. Tyvärr fick vi reda på nu att han är långtidsskadad, men
det har jag missat. Han spelade i första matchen. Så.
Ja, blev utbytt. Okay. Achilles, inte Achilles här tänkte jag säga, ACL-skada. Korsbandsskada. Ja, men finlirare, kan spela på fler positioner. Så jag tycker det är ett bra fönster av Arsenal.
Ja, men jag hade faktiskt också satt en åtta där, väldigt bra än så länge. Och även om de avslutar så här så tycker jag att de har gjort det jättebra. Manchester City då, om vi går vidare, har tagit in Guardiol för 90 plus bonusar, Kovacic för 29 miljoner. Vi använder som vanligt Transfermarkts konservativa värderingar, om ni tycker siffrorna låter låga för övrigt, men vi gör det konsekvent i alla fall. Mahrez till Saudi för 35, Mendy och Gundogan på free transfers till Lorient respektive Barcelona. Man lägger 79 miljoner minus och just nu talas det om att Paqueta är deras nästa mål från West Ham är väl. De ska enligt Darmus Sheth på Sky Sports i England vilja ha 85 miljoner pund för brassen. Men givet vad vi vet idag, vad sätter du för betyg på Citys fönster och varför?
Jag skulle vilja sätta... det är svårt. Det är ändå bra spelare som kom in. Kovacic och Guardiol, båda två. Kovacic som är pröven i Premier League. Han är fortfarande rätt så ung. Det kan man inte tänka sig. Jag tänker direkt att han är över 30, men det är han ju inte. Guardiol som är en av världens mest lovande försvarare. Man har tappat Gundogan, men
Mahrez
också, men jag tycker ändå, jag vet inte, jag skulle väl sätta faktiskt en åtta det här också. Dock skulle jag bli lite där Paqueta, jag vet inte, jag tycker det blir lite för mycket, men jag förstår väl att Pep vill på något vis ladda upp mera nu med tanke på att de har tappat så mycket.
Ja, exakt, ja, man är lite svårt att förstå exakt varför de vill ha just honom, men ja, vem är vi att ifrågasätta Guardiolas fotbollskunskaper? Så ja, jag vet inte, jag har faktiskt satt en sjua, så att, ungefär samma. Jag tycker att det är bra, och man har ju väldigt stort förtroende för Guardiola och City i det avseendet. Sen så har man ju väldigt lågt förtroende för dem i stort sett alla andra avseenden, men när det gäller värvningar så brukar de göra det väldigt, väldigt bra. Manchester United, de har varit väldigt aktiva. Efter Arsenal har de störst minus i transfernetto än så länge i alla fall. United har 159 miljoner i minusnetto och har tagit in Mount, Onana och Höjlund. Man har blivit av med De Gea vars kontrakt gick ut. Man har sålt Elanga för 17,5 miljoner euro. Fred för 10 miljoner till Fenerbahce. Alex Telles för 5 miljoner till Saudi. Man har även släppt Tuan Sebe och Phil Jones vars kontrakt gått ut. Det ryktas att Amrabat in nu i slutet är på G för att förstärka mittfältet och att McTominay ska ut där United ska ha nobbat ett bud på 30 miljoner pund för McTominay, sjukt nog. Men det är väl homegrown-regler och sånt som gör att man värderar honom högt, gissar jag. West Ham ska vara sugna på både honom och Maguire, men vi får väl se om de lyckas komma överens till sist. Kanske har de redan gjort det när ni hör detta, men jag tror inte det. Om jag får börja här, Kevin, då, så ger jag United faktiskt en nia. Ja, jag tycker alltså Mount, Onana och Höjlund, det är kanske liksom, ja, men kanske inte så här garanterade succé på planen, men man, alltså, man vet ju aldrig. Men för mig åtminstone så är Onana och Höjlund exakt de spelartyper som man behöver. Mount är också en värvning med stor potential, även om jag kanske tycker att de behöver någon i stil med Amrabat mer än honom. Men de kanske löser honom också, det får vi väl se. Och ett annat skäl till att ge dem så här väldigt högt betyg är att de har gjort sig av med spelare. Och det tycker jag har varit deras största problem tidigare, alltså att de har gett spelare som ja, men De Gea och Phil Jones och andra liksom nya kontrakt typ för att slippa betala övergångssummor för nya spelare. Alex Telles tycker man kanske att de borde ha fått mer för, men ibland så måste man liksom realisera förluster istället för att ha kvar dem och hoppas på det bästa. Deras lön måste man ju betala om man har dem kvar, och de är oftast rätt höga i Uniteds fall. Och jag måste säga att jag är liksom lite förvånad över att de har spenderat de här pengarna och att de har köpt de spelarna de trots allt har gjort, även om de i och för sig har sparat en hel del pengar på exempelvis De Geas kontrakt som gick ut och så vidare. Jag trodde ju att försäljningen av klubben, som ju inte har genomförts än och som jag är osäker på om det kommer bli någonting, men jag trodde att det skulle liksom minska deras aptit för att köpa dyra spelare innan en affär är klar. Men jag tycker också att det är tydligt att de litar på Ten Hag och att de har insett att de liksom måste ge den sportsliga ledningen makten över värvningarna i väldigt stor utsträckning i alla fall. Istället för att köpa Instagram-kändisar som Pogba och Ronaldo och sådär, så köper de spelare med lägre profil men med rätt sportsliga egenskaper och som Ten Hag uppenbarligen har valt själv och som ska passa hans spelsätt och så vidare. Och så hoppas man att den sportsliga framgången ska driva affärerna istället. Det är därför jag tycker att det är ett väldigt högt betyg här, givet deras liksom track record sedan tidigare, som jag tycker har varit ganska förfärligt. Vad sätter du för betyg på United, Kevin, och varför?
Först och främst, bra argument som du lägger fram. Jag håller fullständigt med dig när det kommer till just försäljningssidan när det kommer till Manchester United, för att där har det varit katastrof. De har haft för mycket så kallat dödkött i truppen, och om man nu också får bort Harry Maguire har man verkligen gjort ett bra jobb på många sätt och vis. Samtidigt, förutom Onana, är lite så här, för de pengarna som de köpte Mount och Höjlund för är lite tveksam. Mm. Jag tycker, precis som du är inne på det, Amrabat, om de hade tagit in Amrabat istället för Mount. Nu kanske de ändå tar in Amrabat även med Mount. Mm. Men med just Amrabat, då hade jag varit lite mer, ja, det här känns bra. Mm. Och Höjlund, all respekt till honom i Atalanta. Mm. Men där hade jag nog gått för någon annan istället. Speciellt när man lägger fram de pengarna. Mm. Då hade jag kanske till och med gått för en Vlahovic, som det har ryktats så mycket om att han ska försvinna. Det snackades ju mycket om Chelsea där ett tag. Nu är det lite oklart vad som kommer ske och hända. Så jag skulle väl sätta faktiskt hårt nog på en sjua istället. Under det. Men det som jag tycker ändå, alltså om man skulle bortse från vad de har köpt och se vad de har hanterat och tagit bort, så tycker jag att du har väldigt stark poäng med just försäljningarna.
Ja, nej, men jag skulle kunna notcha ner mitt betyg till en 8, men jag tycker jag tror verkligen, och jag tror ganska mycket faktiskt på, alltså jag menar, den som har lyssnat på den här podden känner ju till att vi har varit väldigt kritiska, eller liksom, jag har inte riktigt sett poängen med United mer än att skaffa så många Instagram-följare som möjligt. Nu tycker jag verkligen att man har gjort ett stort avsteg från det och gett Ten Hag verkligen makten att peta Ronaldo, peta Maguire, sälja dem, liksom allting känns som att det bygger på hans beslut, sportsliga beslut, och det är så jag tycker att det ska vara i stor utsträckning i alla fall, även om klubben och liksom en sportchef ska kunna ha liksom kanske lite längre strategiska mål som gör att man sätter vissa liksom ramar för vilken typ av spelare man ska ta in, men jag gillar det här väldigt, väldigt mycket, och jag tror att de kan bli en liten överraskning både i ligan och i Champions League, i den mån United kan vara en överraskning såklart. Okej, Newcastle har netto spenderat 109 miljoner euro, också bland de klubbar som har spenderat mest. Sandro Tonali för 64 miljoner och Harvey Barnes för 44 miljoner euro, samt högerbacken Livramento för 37 miljoner från Southampton. Man har sålt Saint-Maximin och Chris Wood för totalt 44 miljoner euro. Vad sätter du för betyg och varför?
Jag skulle vilja säga att det här är en, ja, inte så anmärkningsvärd. Tonali självklart och Barnes är två fina värvningar. Livramento kommer ju tillföra en hel del i bredden, men jag skulle vilja sätta en sexa på det här. Ändå stabilt. Alltså, inget som sticker ut så. Mycket tidigt att säga fortfarande på säsongen, men Tonali fick ju en minst sagt bra start i alla fall.
Ja, exakt. Nej, men jag tycker en sexa är rimligt. De gör, det är liksom inte Robinho-värvningar och sådär, utan de värvar ganska klokt liksom, och trots att de har en enorm kassakista så lägger de inte liksom 222 miljoner euro för Neymar eller sådär, utan ja, de betalar det de tycker att det är värt liksom. Vi fortsätter till Spanien och börjar med Barcelona som har nettosålt i år och alltså ligger plus 95 miljoner euro. Det är dels en del lån som har blivit permanenta som Griezmann och Trincao. Alltid svårt att veta vad man ska liksom bokföra dem, vilket fönster och vilket år. Sådär. Men de har även sålt Casillas till Saudi för 12,5 miljoner euro. Nico Gonzalez för 8 miljoner och nu förstås Dembélé till PSG för 50 miljoner. På på hans klausul där. Man har värvat Romeo från Girona, en defensiv mittfältare, 31 år tror jag, för 3,5 miljoner euro. En budgetvärvning. Man fortsätter annars på free transfer spåret med Gundogan och Inigo Martinez bland annat. Mm. Inigo Martinez, jag tror att det är han som har det här enorma rekordet på antalet matcher från start i rad eller något sånt där. Alltså, det har gått i så här 3-4 säsonger tror jag utan att vara skadad en enda gång. Så här. Det är ganska häftigt. Ja, om jag inte missminner mig helt nu. Men deras största affär är dock brassen Vitor Roque för 40 miljoner euro från någon brasiliansk klubb. Jag minns inte vilken. Men den står på Transfermarkt som en affär som kommer att genomföras först nästa sommar. Alltså att det inte ens är ett lån nu. Alltså köp och sen lån tillbaka. Men jag vet inte exakt vad som gäller där och det kan väl egentligen kvitta. Men man räknar väl uppenbarligen att man ska få FFP-utrymme nästa sommar i alla fall. Eller så skjuter man bara upp dem, den huvudvärken tills dess kanske. Men det är svårt att sätta ett betyg här eftersom Barcelona är ju så bunna av de här spanska FFP-reglerna. Mm. Vad sätter du för betyg här och varför?
Jag tycker Barça i sig är så jäkla luriga med allt. Och lyckas vrida och vända på det ena och det andra hela tiden som du är inne på där. Det är väl bra att de säljer spelare, får in lite slantar som Dembélé, även om inte det var en spelare som de ville sälja egentligen, han ville ju själv gå. Tyst perspektiv, kul för Gundogan, spännande. Jag hoppas på att det funkar och blir bra. Men
och roligt att han inte gick till Saudi tycker jag.
Ja, verkligen. Det tycker jag också. Så ja, det är väl en sexa skulle jag vilja säga. Alltså stabil på ett sätt. Inget anmärkningsvärt så.
Lag efter läge. Jag har sett en femma. Jag tycker alltså de har väl kanske gjort vad de kunnat, men å andra sidan så har de ju satt sig i den här situationen själva även med Dembélés klausul och sådär. Så, där, så det är väl gamla synder som biter dem i röven. Men ja, det är, som sagt, de faller lite grann på eget grepp. Real Madrid däremot har gått plus varenda år de senaste 10 åren. I sina årsredovisningar 2021-22 som är det senaste årsbokslutet var det dock tack vare att man sålde 30% av intäkterna från nya arenan i 20 år till riskkapitalbolaget Sixth Street för 316 miljoner euro. Annars hade de gått back 296 miljoner eller något i den stilen det året, sjukt nog. Men till stor del berodde det på covid och såklart. Mm. Hur som helst, man drar in väldigt mycket pengar och är trots allt lönsamma totalt sett. Och man är därför den enda spanska klubben som spenderat rejält mycket mer än man sålt spelare för. Transfernettot är minus 125 miljoner. Jämför det med då Barcelonas plus 95, så det är liksom ja, väldigt stor skillnad de två giganterna emellan. Och det beror på tidigare ekonomiska, hur Real Madrid har gått bra och Barcelona har misskött sig. Så det är karma kan man säga, ekonomisk karma. Sevilla har minus 20 miljoner på andra plats och det är otroligt stor skillnad i år i La Liga. Bellingham för 103 miljoner från Dortmund är ju förklaringen till det mesta av Real Madrids utgifter. Den turkiska subtalangen Arda Güler kostade 20 miljoner euro. Man har även lånat in José Lu från Espanyol för blott 500 000 euro. Mm-hmm. Samt igår då blev det klart att man lånar in Kepa från Chelsea som tillfälle ersättare till Courtois som ju drog korsbandet för en vecka sedan. Man har även fått tillbaka Brahim Diaz från hans treåriga lån i Milan. En liten smygare där som många kanske inte har tänkt på att han är tillbaka. Mm. Man har släppt Asensio, Benzema, Hazard och Mariano Diaz på free transfer. Det är inga dåliga spelare. Man har släppt, även om en del av dem är på dekis, eller kanske de flesta av dem. Mbappé är förstås frågetecknet här och det faktum att inte bara Courtois utan även Eder Militao har dragit korsbandet nu bara för ett par dagar sedan. Vilket otrolig vecka de hade där. Ja, det ställer till det nu eftersom de bara har tre mittbackar utöver honom. Alaba, Rydiger och Nacho. Och Nacho är väl liksom... Ja, han är väl en okej fjärde mittback men inte en liksom... En tredje mittback som ska spela mycket liksom, och det kommer han ju att bli nu om de inte värvar in något annat. Men hittills då, vilket betyg sätter du på Real Madrid och varför?
Jag tycker ändå med tanke på att de slutligen fick bort den här lönepost med Hazard, ändå en stor lönepost med Benzema, Sportsligt gav han ju fortfarande väldigt mycket, måste man ändå understryka.
Men det var nog dags att släppa honom ändå kanske.
Ja, men att få in Bellingham, och ja, det är en enorm prislapp, men här snackar vi om en otrolig talang som redan nu är en av världens bästa på sin position. Jag tror att han kommer vara guld värt för Real Madrid på alla sätt och vis, både sportsligt men även ekonomiskt framöver. Jag tänker bara på tröjförsäljningarna i England med de som vill ha Bellingham på sin rygg om de tittar mot Spanien. Men jag skulle vilja sätta en åtta där. Jag tycker att det är också starkt att de agerade snabbt. Det var ju bittert för Bayern München, för att Bayern gick ut och sa att de hade klart med Kepa.
Yes,
han hade redan tackat ja, och presidenten gick ut och sa det och allt var klart.
Nej.
Men sen kom Real i sista stund och tog honom. Och det är rätt så förklarligt. Han väljer ju självklart Real Madrid framför Bayern, speciellt också för att där har han garanterat speltid i en säsong-ish. Mm. I Bayern är fortfarande osäkert, vi kommer till det senare, men de har satt sig i en sån jäkla rävsax just nu. Så nej, bra hanterat av Real, och spännande att se om de gör någonting mera. Det där en papia-soppan är ju... Jag personligen tycker att de bara skulle skit i en papia. Strunt i honom. Alltså, nej. Jag tycker man borde titta på annat håll istället.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Jag håller med. Jag tycker Bellingham är en otrolig övergång till deras nya unga mittfält med Camavinga, Tchouameni och Valverde, som alla fyra spelade i premiären, om jag inte missminner mig. Av just det här Mbappé-skälet så har ju Carlo Ancelotti, som är en pragmatiker av stora mått, gått över till sin gamla diamant och kör med två anfallare istället, tills vidare i alla fall. Vi får ju se om Mbappé blir klar, då kanske han, eller ja, då kommer han ju ändra det såklart. Men, jag tycker det är mittfältet med de unga spelarna som allihopa är extremt värdefulla och har extrema talanger. Det är väldigt häftigt. Güler var ju också hett eftertraktad. Brahim Diaz tycker jag känns som en liten uppgradering från Asensio, även om Diaz mest spelar centralt. Men han spelar ibland även på högerkanten, vilket en del kanske inte känner till. José Lu verkar vara en bra tillfällig lösning i väntan på Mbappé. Jag sätter precis som du en 8, som kanske blir en 10 med Mbappé ifall han kommer in ändå. Vi får väl se. Jag tycker kanske att det är en bättre värvning än du, men man är ju ändå trött på den soppan i alla fall. Det håller jag helt med om. Atletico Madrid har tagit in Galán på vänsterbacken för 5 miljoner. Man har löst ut Griezmann. Man har tagit in Azpilicueta på free transfer från Chelsea. Man har sålt Renan Lodi och Kondogbia till Marseille för totalt 21 miljoner. Cunha till Wolves var ju ett lån i vintras där Wolves hade en sån fjantig obligatorisk köpoption på 50 miljoner euro, vilket i praktiken är ett direkt köp, vilket jag brukar tjata om här. Jag fattar inte varför man varför folk talar om det som ett lån. Det är ju inte ett lån om det inte finns några liksom
klausuler
på vad som ska infalla eller infrias för att det ska bli obligatoriskt, men jag tror inte att det finns det i de här fallen. Så egentligen köpte de honom i vintras, men det bokförs nu då, så att därför har de gått 45 miljoner plus, men i praktiken har de gått 5 miljoner back. Man har fått tillbaka en hel del spelare från lån, Joao Felix bland annat, som i och för sig har blivit utbuad av fansen, så han vill därifrån, så vi får se vad som händer där. Atletico är ju svårt skuldsatta, främst på grund av den nya arenan förstås, men även på grund av stora spelarköp sedan tidigare. De har också problem med de spanska FFP-reglerna, vilket har hamnat lite i skymundan på grund av Barcelona. Även här i podden har vi kanske missat att rapportera om det i den utsträckning vi borde. Men vad sätter du för betyg för eller på Atletico?
Jag skulle vilja sätta en femma sexa där. I sin höjd, kanske till min lägre. Löser de en bra deal på Joao Felix så att de får in pengar och kan på något vis investera de pengarna i viktiga spelare, så, så kanske jag höjer det lite, men nästan under fem.
Jag har satt en fyra där faktiskt. Jag tycker Aspilicueta känns som en otroligt trött värvning. Och i övrigt inga större positiva. Vi får väl se, men det känns som ett ganska trött fönster. Real Sociedad sätter vi inte betyg på av lite utrymmesskäl, men också för att vi kanske inte känner till deras trupp så väl. De har i alla fall tagit in André Silva på lån från Leipzig, det känner du till Kevin, och Traoré till högerbacken på free transfer, samt att David Silva har pensionerat sig efter att han väl fick en skada, tror jag. Vi fortsätter till Italien och börjar med Napoli. Där lär det hända en del de sista veckorna. Man har ju fått in både ny tränare i Rudy Garcia och ny sportchef i doldisen Mauro Meloso, som ersätter Giuntoli som gått till Juventus. Det verkar även som att Zielinski är på väg till Saudi. Det ska i princip vara klart nu och gå på 32 miljoner euro enligt Nicolo Chira, som brukar vara tillförlitlig i Italien. Napoli ligger än så länge på 5 miljoner minus. Raspadori och Simeone är två lån som man har köpt ut för totalt 38 miljoner euro. Kajust är klar för 12 miljoner euro. Man har även köpt mittbacken Nathan för 10 miljoner euro från brasilianska ligan, som Roma tidigare varit intresserad av. Han ersätter förstås det enorma tappet av Kim Min-jae, som efter bara en säsong har gått till Bayern München på den här utköpsklausulen 50 miljoner euro. Zielinski ska ersättas med 21-årige Gabri Veiga från Celta Vigo, även han en central mittfältare som fick sitt genombrott under förra säsongen. Han ska kosta några miljoner mer än det de får för Zielinski, så knappt 40 miljoner inklusive bonusar, tror jag. Vad sätter du för betyg på Napolis fönster än så länge, om vi räknar med den här mittfältsrokaden som ser ut att bli av?
Stort, bra pengar för Kim, som var inne på det. Tapp är det självfallet. Jag tycker hela den här soppan kring Osimhen är också väldigt intressant, med tanke på att det snackas om Saudi väldigt mycket där, att man sätter en utköpsklausul för europeiska klubbar gentemot saudiska klubbar, att man kanske kan få in mer pengar där. Det är väldigt smart. Men lyckas man på något sätt hålla kvar Osimhen, så är det jäkligt bra för Napoli. Jag är väldigt osäker om Osimhen hade slagit så hårt i andra ligor. Jag är kanske lite ensam i den ringhörnan, men så tänker jag i alla fall. Men ja, jag tycker jag är för dåligt insatt där kring hela deras rokad och allting sånt, men jag skulle väl ändå sätta det på en femma sexa där någonstans. Det är inget anmärkningsvärt utöver att man har kunnat förlänga och behålla lite spelare. Sen samtidigt Kim Tappe där är tufft.
Ja, alltså han var väl kanske Serie A:s bästa mittback. Så även om 50 miljoner är mycket pengar, så ångrar de nog att de satt in den utköpsklausulen. Vilket är lite olikt De Laurentiis, men jag antar att det var så de fick honom också, att de gick med på den här klausulen. Jag tycker ju Napoli är ju bra på att hitta billiga spelare som slår igenom hos dem. Men i alla fall Giuntoli var det innan han försvann. Så vi får se om de är lika bra fortsatt. Men jag tycker tappet av Kimmich är stort. Och Zielinski tycker jag också. Jag vet inte, jag har en soft spot för honom. Jag tycker han är väldigt, väldigt bra. En av Serie A:s bästa mittfältare. Rudi Garcia som ersätter till Spalletti är också ett nedköp.
Mm.
Samma sak med Juntuli. Ja, jag sätter en femma. Godkänt, men absolut inte mer. Lazio har plus på 10 miljoner euro. Deras största köp är den centrala anfallaren Castellanos från New York City för 15 miljoner euro. Dansken Isaksen från Midtjylland för 12. Och unga Cancellieri för 8 miljoner från Hellas Verona. Båda de två senare är högeryttrar. Men deras mest profilerade affärer är förstås dels Sergej Milinkovic-Savic som tog den deppiga vägen till Saudi för 40 miljoner. Och värvningen av den japanske landslagsmittfältaren Daichi Kamada från Frankfurt som kom på free transfer och blir Lazios näst mest värdefulla spelare enligt Transfermarkts värdering på 27 miljoner. Bara Sakanji för 30 är högre värderad. Milan var ju även överens med Kamada som även ryktades till Roma, men till sist blev det Lazio. Han får 3,5 miljoner euro i lön, men eftersom han värvas från utlandet är löneskatten väldigt förmånlig enligt den nuvarande italienska skattelagstiftningen. Vad kan du säga om Kamada för oss som inte följer Bundesliga? Det är ingen enorm lön trots allt och han kommer gratis. Jag tycker att det känns som en ganska spännande och bra värvning.
En verkligen offensiv mittfältare, sprudlande fart, kvick i steget, bra teknik, fin blick. Jag tycker det är supervärvning på alla sätt och vis. Så där ska Lazio verkligen vara nöjda tycker jag.
Ja, och jag tror att Lazio kommer att göra ett par större affärer innan fönstret stänger. Men vad sätter du för betyg på Lazios fönster så här långt?
En stark, stabil sexa-ish. Jag tycker ändå att det är rätt så, som du var inne på, deppigt att man bara får 40 miljoner euro för Milinkovic-Savic som jag vet inte hur många år nu har ryktats i Premier League för det minst dubbla. Så jag tycker det är... Där har man, där högg man sig själv i benet.
Ja, precis. Det var väl det faktum att han hade ett år kvar på kontraktet som gjorde, och han har väl antagligen då signalerat att han inte ville stanna kvar eller förlänga sådär. Så och de ville väl inte sälja till en rival i ligan, så att då kanske, jag tror inte att intresset från Premier League har varit särskilt stort, ärligt talat, utan jag tror att det mest har varit journalister som har placerat honom där för att det känns rimligt med en stor, stark Pogba-lik mittfältare. Men vi får väl se hur det går för honom i Saudi. Man vet ju inte mycket om de spelarna som ett lag som Lazio värvar, men profilen på de här spelarna, de här övergångssummorna och det faktum att Lotito själv intyger att Sarri tackat nej till mer profilerade spelare som Fred och Lo Celso. Det gör ändå att jag tycker att det känns bra i magen här. Så jag sätter en sexa.
Mm.
Inter, Kevin, har som vanligt numera haft ett väldigt aktivt fönster. De har ju finansiella problem sedan ett par år tillbaka och Marotta får trolla med knäna den här sommaren och de två innan har man totalt sett ett transfernetto på plus 2 miljarder kronor. 200 miljoner euro ungefär. Där ska man dock komma ihåg att de har gjort en del gratisvärvningar med höga löner istället. Hittills i sommar har man i alla fall ett netto plus på 74 miljoner euro. Skriniar har ju försvunnit på free transfer till PSG förstås. Brozovic bråkade sig till en övergång på bara 18 miljoner till Saudi. Onana har sålt för 52,2 miljoner euro. Återigen är det Transfermarkts konservativa värderingar utan bonusar. Man har sålt Pinamonti till Sassuolo för 20 miljoner. Gagliardini, Dzeko och De Ambrosio har försvunnit på free transfer också, samt Lukaku förstås som var där på lån. In har Marcus Thuram kommit på free transfer, Jan Sommer för 7 miljoner bara från Bayern. Sommarens stora köp har dock varit Fratesi från Sassuolo där övergångssumman är lite oklar, men det verkar ligga runt 30-35 miljoner euro, allt som allt med klausuler och någon ungdomsspelare som har gått åt andra hållet och sådär. Man har tagit in Cuadrado på free transfer, Andres Baden, Audero på lån med köpoption från Sampdoria tror jag. En affär som inte är med i Transfermarkts lista som blev klar igår, eller som kanske blir klar idag snarare med läkarundersökningen, så det är Arnautovic för 8,2 miljoner euro. Och en annan som också snart blir klar kanske idag är Gåsens till Union Berlin för 15 miljoner euro. Om jag börjar här så tycker jag nog att man spelare för spelare har blivit något sämre, alltså Onana mot Sommer, även om Sommer är jättebra så är det ändå ett litet nedköp. Thuram mot Lukaku, Fratesi mot Brozovic, Dzeko mot Arnautovic och så vidare. Lite sämre, men jag tycker att man har värvat de bästa möjliga alternativet och givet sin budget och fräschat upp truppen med lite yngre spelare, även om till exempel Arnautovic är 34 och sådär. Han ersätter dock Dzeko som är 37 eller något. Därför tycker jag trots allt att det är en sexa. Vi får väl se om de får in Balogun eller Taremi eller Morata och andra som det har ryktats om, men i så fall måste man nog sälja Korea, tror jag. Jag tycker Skamaka kändes som det bästa alternativet, men han gick till Atalanta. Vad sätter du för betyg här, Kevin?
Jag tycker du sa det väldigt bra där, att man får trolla lite på knäna och försöka få det bästa utav situationen. Jag är ju ett stort fan av Sommer, jag tycker han är en duktig målvakt, är ju dock verkligen ett snäpp neråt till Onana. Däremot tycker jag Thuram, jag tror det här är en guldklimp.
Jaså, okej.
Ja, det, jag tror här har inte verkligen fått till det, för att han kom på free transfer. Han är över 90 lång, han är pilsnabb, han är stark, han är teknisk. Alltså det här är en anfallare som har alla egenskaper på att bli en verkligen så här världsanfallare, om han håller sig skadefri. Och håller humöret uppe, för den senaste tiden i Gladbach det har varit en lite dålig stämning, enkelt sagt, vart många spelare inte riktigt har känt att de vill leverera på topp, och sen har de också varit skadedrabbad tid där, så, men jag tror blir det bra för honom inte, så då kommer det smälla rejält, så jag skulle väl ändå sätta en sjua där. Med tanke på förutsättningarna. Jag har förstått det som att Inter är en väldigt speciell klubb på många sätt och vis, som är deras ägare och sånt. Det betyder inte, sätter jag.
Milan har sålt Tonali, men trots det gått minus 47 miljoner euro. Mest av alla italienska klubbar. Så de har spenderat friskt. Chukwueze, Pulisic, Loftus-Cheek, Okafor, Reinders, Romero, Sportiello och Musa är de mest profilerade värvningarna. Jag känner mig inte lämplig att sätta betyg här, eftersom jag är så oerhört besviken över försäljningen av Tonali och att de sparkade Maldini. Jag känner bara att jag hoppas att det går åt helvete för den här klubben just nu. Men du kanske kan ge ett mer balanserat betyg, hoppas jag.
Pulisic, Loftus-Cheek har jag koll på. De andra kan jag inte uttala mig så mycket kring. Jag har hört och sett dem lite, men det är en klubb som, jag vet inte, det är svårt att säga. Det finns kvalitet där. Jag tycker att förra säsongen visade verkligen på det hela. Men frågan är om deras upprustning hänger med konkurrenternas upprustning, så att säga. Men jag skulle väl säga en sexa. Femma, sexa. Tungt dock, som sagt, Tonali, hela den affären är ju tragisk på många sätt och vis, men det är som det är.
Ja, precis. Ja, jag tycker det är för jävligt. Men, och jag tror att de skjuter sig själva i foten när de säljer honom. Jag håller honom väldigt högt, både sportsligt och som en ledare i laget. Men som sagt, vi går vidare till Tyskland och sparar Bayern till sist, så du får lägga ut texten ordentligt där, tänkte jag. Men Dortmund har ju gått 60 miljoner plus. Man har sålt Bellingham och blivit av med Guerreiro på free transfer. Man har köpt Enmecha för 30 miljoner euro från Wolfsburg till det centrala mittfältet. Man har även köpt Sabitzer för 19 miljoner av Bayern och fått in Benzebaini på free transfer från Gladbach. Det är en ganska profilerad vänsterback i Bundesliga, intressant.
Verkligen, en av de bättre de senaste åren, inte den bästa, men en stabil vänsterback. Självklart är det ett stort tapp att man tappar Guerreiro, som har gått till Bayern München på free transfer, men de löste det smidigt, rent ekonomiskt och även sportsligt på det sättet.
Så vad sätter du för betyg på Dortmunds fönster?
Jag tycker ändå att de har gjort ett bra fönster. De har ju fått in Marcel Sabitzer bland annat, som jag tycker var väldigt bra på många sätt och vis. En spelare som jag tror många kanske ser ner på nu för tiden med tanke på hans tid i Bayern München. Fick ju lite upprättelse i United, men det funkar ju inte alltid. Alltid för spelare när de går till en stor klubb. Även om spelarna i sig är bra Och klubben i sig är bra. Det passar bara inte. Nej. Och jag tror att Sabitza med den revanschlusten, med den rutinen och allt han har runt omkring sig kan verkligen erbjuda Dortmund något extra. Så jag skulle vilja ändå sätta en åtta på deras fönster.
Oh, okay.
För jag tycker ändå att det finns lite saker där, och det snackas ju, Bella Kotschap också från Southampton är ju på G.
Okay.
Snackas de om som en form av mittback försvarare till Dortmund med tanke på deras skadeläge. Men det blir spännande att följa detta Dortmund. Men tappa Bellingham och Guerreiro, det är tufft.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ja, jag är också jäkligt svag för Sabitzer, måste jag säga. Så om det klickar med omgivningen som du säger där, så tror jag att det finns ett enormt sparkapital i honom, för rent tekniskt, och jag tycker han verkar vara liksom en bra person och liksom väldigt, han framstår som tävlingsinriktad och liksom hårt arbetande och allt sånt där som man gillar med mittfältare. Så att, ja, är spännande. Du, Leipzig har ju haft ett makalöst aktivt fönster där de har gått plus 89 miljoner euro trots att de har köpt in flera dyra spelare. Kan du berätta lite grann här vilka man har köpt och sålt som är av störst värde?
Om man tittar på vilka de har sålt, bara för att ge en liten kontext. Man började ju sälja, sedan tidigare, Christophe Nkunku till Chelsea för 60 miljoner euro. Mm. Dunderpeng. Sen kom en smäll som jag tror inte de var beredda på, Dominic Szoboszlai till Liverpool för 70 miljoner euro. Och sen sist men inte minst Guardiola till Manchester City för 90 miljoner euro. Sen har man också sålt Sørloth till Villarreal för 10 miljoner euro. Så man har ju fått in en hel del slanta där.
Ja, verkligen. Det måste ju nästan vara den klubben som har fått in mest pengar av alla.
Ja, verkligen. Och sen har de gjort bra värvningar. Bara för att få in de viktigaste på något vis pjäserna. Openda, deras rekorddyraste värvning någonsin. Louis Openda från Lens, anfallaren. Sprutar in mål i Ligue 1 förra säsongen, så får se vad han kan åstadkomma i RB Leipzig.
Såg ju väldigt lovande ut i Supercup-finalen, tycker jag.
Fartfylld, väldigt stark i boxen. Ja. Lukeba från Lyon, försvararen som de tog in nu för 30 miljoner euro. En ordentlig slant, men ändå, med tanke på vad de fick för Guardiola, är det bra. Baumgartner från Hoffenheim, en riktigt fin värvning, känner väl svenskarna till nu efter matchen mot Österrike. Det var han som slog till för Österrikes del. Offensiv pjäs. Sesko från Red Bull Salzburg, 24 miljoner euro. Är ju en Haaland-kopia, får man väl säga. Det är många som jämför de två. Storleken, snabbheten, styrkan. Och sen Seivald från Red Bull Salzburg som kliver in i mittfältet. Defensiv mittfältare, hårt jobbande. Påminner en hel del om Laime som gick till Bayern München på free transfer. Och sen,
för det är väl också ett ganska stort tapp, Laime, eller hur?
Verkligen, ordentligt tapp. Gick ju på free transfer, så det var ju tungt det med. Men täckt upp det bra där. Och sen Bicha Bo från PSG för 15 miljoner euro, som tyvärr har skadat sig nu. Och sen lite lån ska ses. Två lån som verkligen kommer att ge avtryck, tror jag. Det är först och främst Simons från PSG.
Just det.
Riktigt fin offensiv mittfältare. Tyvärr ingen köpklausul på den. Och sen Fabio Cavallo från Liverpool.
Just det.
Så det är... Leipzig har någonting på gång.
Verkligen. Gud vad spännande det ska bli att se. Jag tyckte de såg bra ut i Supercup-finalen. Och alla de här nya värvningarna känns jävligt spännande. Även om de också såklart har blivit av med sjukt bra spelare. Du, vilket betyg skulle du vilja koka ner det här till?
9.
Okej. Okay. Ja.
Jag tycker med det de har sålt, fått in där och sen köpt det. Nu ska de bara få ihop det, men det såg ju lovande ut i Supercupen mot Bayern.
Verkligen. Du, Union Berlin har gått 28 miljoner minus i nettot om man räknar Gåsens som klar. Man har utöver Gåsens bland annat lånat in Aronson från Leeds. Man har köpt Diogo Leite och Lucas Tossard för 10 miljoner totalt. Vad sätter du för betyg här och varför?
Stabil sjua, utan tvekan. Få in lite rutin, få in lite spets i Aronson bland annat. Tossard ska sägas, de har köpt honom för 2,8 miljoner euro. Det var Hertas största värvning genom tiderna, som kostade för 3 år sedan 25 miljoner euro. Att han nu går till rivalen, nej, det är återigen...
Och att de lånar deras arena till Champions League, det, ja, det är förnedrande.
Det är förnedrande, och de har till och med fått målvakten Svolov från Herta på free transfer.
Nej.
Det är tuffa tider för Herta-fansen.
Ja, du, vi avslutar dagens avsnitt med Bayern München då, som har köpt Kim Min-jae för 50 miljoner. Man har fått in Laimer som vi nyss nämnde och Guerreiro också på free transfer. Man har blivit av med Lucas Hernandez som sålts till PSG för 45 miljoner euro. Sadio Mané som sålts till Saudi för 30 miljoner euro, vilket ju var en otrolig försäljning kan jag tycka. Inte mycket mindre än de köpte honom trots att han superfloppade nu då. Sabitzer till Dortmund som du nämnde för 19 miljoner, Sommer till Inter för 7 miljoner. Men mest intressant här är förstås Harry Kane som alltså till sist blev klar för Bayern München. Kan du berätta lite om hur den här affären till sist gick igenom och vad den landade på i ekonomiska termer?
Alltså den här affären var ju extremt långdragen. Jag tror ingen har undgått hela Harry Potter, tänkte jag säga, Harry Kane och Bayern München-sagan. Det mesta handlar väl främst om Bayern München och Danny Levy, Tottenhams ordförande. Och det började väl i slutet juni att de fick nys om att Harry Kane kan tänka sig gå till Bayern München. Och då hade de faktiskt kontakt med spelarens entourage och hörde mycket kring dem att Harry vill gå till Bayern om, viktigt att understryka, han vill ju vara en form av gentleman här, om de kommer överens med Tottenham och om de löser det här innan själva säsongens start. Och de
Vi ska ha Tuchel har varit i London och hälsat på Kane också.
Stämmer bra det. Det var han redan i maj. Han hälsade på Harry Kane, pratade mycket med honom. Tuchel ville ju redan ha Harry Kane till Chelsea. Så han visste ju om alltihopa kring Tuchel och hans kärlek till honom. Och sen hur det här... På något vis den här duellen skulle man vilja påstå, för att det var ju en duell mellan England och Tyskland på många sätt och vis. Tysk media som var väldigt tydlig med att det här kommer gå igenom och engelsk media som var väldigt det här kommer inte gå vägen, för att det är ändå deras landslagskapten som då lämnar Premier League för Bundesliga, för Tyskland, för Bayern. Det svider ju väldigt många i ögonen där på ön. Men tyskarna och speciellt Bayern här var ju väldigt säkra på sin sak. De var ju överens i princip med Kane väldigt tidigt. Men där var ju då Levy i vägen och han försökte ju neka hela tiden och på något vis brösta upp sig. Och det som kanske var mest häpnadsväckande, men var klassisk Uli Hoeneß style, var ju när han i början på juli gick ut och berättade hela Europa. Först sa han, jag ska inte säga någonting. Och sen bara öppnade den hela boken och sa Kane-familjen, de är lojala, man kan lita på dem, han vill komma till oss, vi kommer dra igenom det här ditten och datten, och det gillar ju självklart inte Spurs-hållet. Och nej, var väldigt fascinerande att följa det hela, och det var väl där jag var rätt så säker på att man skulle ändå lösa det, men in i det sista, till och med när han skulle flyga försökte Levy på något vis stoppar på ett eller annat sätt genom att omförhandla hur allt skulle säljas och köpas. Men det sägs ha landat på 100 miljoner euro som är garanterade och sen plus add-ons som uppemot 20 plus euro. 20 miljoner plus där. Så det är ju en rekordaffär på många sätt och vis som har fått väldigt mycket uppseende i Tyskland, och vissa är negativa till det hela. Jag personligen tycker ju att det är bra för ligan i stort.
Om vi återkommer till det om en sekund, för jag tänkte fråga dig det snart, men jag hakar på lite grann det här som du säger om rapporterna kring det här i media. Jag har ju sett att du har fått en del gliringar och till och med lite hån så där på Twitter under den här transfersagan när du har rapporterat eller återberättat vad som har sagts i tysk media. Och jag tycker att det är, som du är inne på här, att det är i ögonfallande hur rapporterna i tysk media har varit mer korrekta och känns mer trovärdiga, inte bara för att man själv liksom har liksom lite grann hoppats på det här, medan rapporterna i England har varit ganska mycket präglade av att man liksom inte trott på den här affären och nästan avfärdat den, åtminstone till en början.
Ja, jag håller fullständigt med dig där, och där ska man ju fortfarande, om man ska på något vis vara neutral i det hela, båda sidorna har ju på något vis en vinning i det ena och det andra, men det som är väldigt tydligt och det som också de underströk i tysk media, som är lite partiska, men de spelade väldigt mycket på, nu behöver man ju inte nämna journalisters namn eller så, men där vet man väldigt tydligt på att de blev matade av klubben för att säga ditten och datten, känns det som, för att på något vis sprida den här, ingen lögn, men det fanns vissa saker som var väldigt tveksamma som sades, till exempel där att Harry Kane plötsligt är osäker och sånt. Det ska ju tydligen inte ha varit så mycket osäkerhet. Det skulle tydligen varit mer kring att Harry Kane fortfarande skulle ha en del av pengarna som Spurs var skyldig honom. Så mycket där fram och tillbaka, och sen kan jag tycka att hur vissa
för jag bara bryter dig igen där, för jag tycker att det var också sådär när Sky Sports var väl som rapporterade att men nu får vi höra att Kane har plötsligt blivit osäker och sådär. Jag tycker verkligen att det känns väldigt osannolikt att det skulle bli så. Alltså att Harry Kane, jag menar, jag känner inte honom, men han framstår inte som en sån person som låter Bayern München gå igenom det här stålbadet eller det här liksom otroliga kampen om att få loss honom för att sen bara, nej. Förresten, vi hoppar över här. Liksom, visst, man skulle väl kunna tänka sig liksom, familjen liksom, får liksom, second thoughts eller sådär. Men det kändes verkligen som att så engelsk media liksom, bara liksom, ville dra kvar honom på något sätt. Som om de kunde påverka den här processen. Liksom. Mm. Det var väldigt, väldigt, väldigt märkligt.
Ja, verkligen. Och som vissa ex-spelare som gick ut och sa att det är bara skit att gå till Tyskland. Och det är bara värt att stanna i England. Nej, det var spektakulärt på många sätt och vis, och det är väldigt skönt på något sätt att han ändå hamnar i Bayern till slut, men nu är det upp till bevis där. Det är mycket som behöver göras i Bayern. De såg inte alls bra ut mot RB Leipzig senast. De har satt sig i en riktig piss-situation, om man nu får säga det så, med Neuer-situationen. Neuer som sa att han skulle vara tillbaka till försäsongen. Nu snackas det om att han kanske först är tillbaka i januari. Vissa börjar tvivla på en om hans kommit komma tillbaka. Samtidigt vill inte Bayern München värva en riktig etta. De vill värva en etta som dock kan tänka sig gå tillbaka när Neuer kommer. Och vilken målvakt vill det egentligen?
Men alltså, det var väl det man trodde Sommer värvades för?
Ja, men de hade en gentlemansavtal med honom att om han vill lämna på sommaren för att Neuer är på väg tillbaka så får han göra det. Och då höll de ordet där helt enkelt och sålde honom för att han vill vara redo för EM. Mm. Men ja, nu ser det ut som att de är ute efter Ortega, Citys tvåa, tysken. Och även David de Gea är på radarn igen. Men där är ju lönen en väldigt svår pusselbit att lösa.
Ja, å andra sidan, de Gea har ju ingen lön alls just nu, så att, menar, det borde ju gå att lösa, kan man tycka.
Verkligen.
Men du, bara lite kort här då. Alltså, jag tänker ju, vi har pratat om den här övergången med Kane tidigare och att det är en väldigt speciell övergång. Och visserligen är det ju inte helt positivt ur konkurrensaspekten, där Bayern ju redan har 11 raka titlar, tyvärr. Men kan du beskriva hur stort det här är för Bayern och tysk fotboll, även om du har varit inne lite grann på det redan?
Men jag tycker att det är, först och främst är det enormt att man spräcker 100 miljoner gränsen. En gräns som många i Tyskland inte har velat spräcka. Bayern själva har till och med varit ute och sagt att de vill inte. Men de har tyvärr pushats till en graden att göra det. Och om man ska göra det med någon, några snackar om att de kunde ha köpt Osimhen eller de kunde ha köpt Moani för den summan, men det hade inte haft mer värdet. Alltså, nu får man Harry Kane som är i sin prime, som är kapten för Spurs men som är kapten för Englands landslag. Det är bara det ger så enormt mycket mer värde för Bayern München, men även för ligan i stort, för att nu börjar andra också blicka mer mot Tyskland, speciellt England då, som hela tiden har sett den tyska ligan som en utvecklingsliga med Bellingham, med Jadon Sancho etc. Att deras kapten går dit säger någonting, och då kanske också andra storspelare kan tänka sig gå till Bundesliga på ett annat sätt. Kane gör det, då kan jag också göra det, eller jag vill också göra det. Så det är ju Det är kanske tråkigt att säga det i fotbollssammanhang, men det är ett marknadsvärde utan dess like. Så det här tror jag är bra för tysk fotboll, men vi får se i vilken utsträckning. Självklart konkurrenskraftigt, ja, men Kane kan inte vinna Bundesliga själv. Det är fortfarande ett Dortmund, ett Leipzig som jag tycker är kraftfulla, som kan utmana ordentligt, speciellt nu när Bayern ser ut som de gör. Men vi får väl se i slut på säsongen hur stor gap det är mellan alla lagen.
Ja, jag tycker den här övergången är otroligt häftig. Den häftigaste övergången på många år, tycker jag. Som jag verkligen ser fram emot att se mer av. Och jag tycker den här 100 miljoners gränsen, det är 100 miljoner, ingen magisk siffra. Alltså, förstår du? Det är bara en hang-up som man har. Priserna på fotbollsspelare har ökat, och Bayern kan inte köpa spelare billigare liksom än andra klubbar, bara för att de har bestämt sig för att de inte vill det, utan det är samma för alla. Jag ser fram emot det. Men du, om vi ska sätta ett betyg på Bayerns transfersommar, vilket sätter du till slut då?
Det låter kanske konstigt efter allt jag har snackat här. Det som jag talar upp här tycker jag är bra med Kim. De har fått en bra försvar för rätt så bra peng, med tanke på vad annars försvar kostar. De har sålt Lucas Hernandez, jag tror det var viktigt. Så mycket skador, hög lön. Och de kommer förmodligen sälja Pavard också. Få in en peng där.
Till United antagligen.
Frågan är bara med målvakten, och sen har de pratat om en sexa hela tiden. Det kommer nog inte bli av. Jag skulle väl ändå säga, ge Bayern en 8-9 mellan där. Man har fått in Guerreiro också, som är en grym spelare, tyvärr skadad nu, men väldigt flexibel, kan spela på olika positioner. Så det är ett starkt fönster på något sätt och vis, men det finns frågetecken, och det är väl det som blir det spännande att se hur de löser det de sista veckorna.
Vet du, Guerreiro, vad händer med Alphonso Davies? Ja, han har ju tidigare lyckats vilja vara på väg bort och sådär, och någonting Guerreiro, så får man väl anta att Guerreiro har blivit liksom inte lovad speltid, men det måste finnas en realistisk plan för honom där. Vad är tanken?
Jag tror det är mycket rotation. Davies har ju också varit skadebenägen. Jag tror att man kommer rotera en del på vänsterbacken där, men Guerreiro kan också spela till exempel i centrala mittfältet, har han gjort en del i Dortmund. Okay. Så det kan bli någonting där ibland. Davies kan ibland kanske gå upp som en ytter. Så jag tror att det är mycket flexibilitet som Tuchel eftersöker här.
All right. Du, med det sagt så är vi i hamn även för denna gång. Podden går nu in på sitt sjunde år, och om jag får be er om en tjänst, vi lägger ner väldigt mycket tid på podden, så det vore verkligen kul om några fler ville bli patroner och hjälpa oss att få möjligheten att fortsätta länge till. Det kostar 10 kronor per månad plus moms, så 12,50, så det är nästan billigare att bli Patreon än att inte bli det. Och så får man dubbelt så många avsnitt då, eftersom varannat avsnitt är bakom den här betalväggen. Och jag förstår att det finns en massa gratis fotbollspoddar och att det därför tar emot att betala, men uppenbarligen gillar ni den här podden, och ju fler som blir patroner, ju lättare och roligare blir det att fortsätta, ju mer tid kan jag lägger på att göra intervjuer med svenska och utländska experter och sådär. Jag kan podda oftare och så vidare och så vidare. Det är verkligen svårt för mig att prioritera den här podden framför mina andra arbetsuppgifter som ger betalt. Och för att göra det här beslutet ännu lättare, Kevin, så kommer jag under resten av året att skänka nya patroners första betalning till blågula bilens arbete för att förse ukrainska försvaret med fordon. Så om ni testar och inte vill fortsätta, så kan ni se upp det omedelbart, så går era pengar till Ukraina och inte en spänn till mig. Jag vet inte hur mycket mer än så jag kan göra, men patreon.com/clpodden är det som gäller. Tusen tack till dig, Kevin, för att du gav mig av din värdefulla tid idag.
Tusen tack själv att jag fick vara med igen.
Följ Kevin på Twitter för det senaste om tysk fotboll. Lyssna på Stamplats för helvete, en av mina favoritpoddar, alla kategorier som jag sagt. Och lyssna självklart på Headlines och Fotbollskanalen Top 5 också. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.